Frankrike är i rubrikerna som sällan förr. Förra veckan dömdes politikern med 9 liv, Marine Le Pen, för förskingring. Men hon ska ändå ställa upp i nästa års franska presidentval. Frankrike väntas också vinna fotbolls-VM igen. Och samtidigt hade det varit så hett att skolorna har stängts. Och då har vi bara sett sommarens första värmebölja. Så det är helt på sin plats att fråga, hur går det riktigt för Frankrike? Vad ska vi hålla ögonen på annat än den stora militärparaden på Champs-Élysées som idag på nationaldagen beskådas av internationella gäster som till exempel det finska presidentparet Stubb? Nå, det ska du få reda på den kommande kvarten här i Nyhetspodden. Jag heter Susanna Sjöstedt och vår gäst idag är Caroline Puron, Sveriges Radios utsända i Paris. Caroline, om vi börjar med Marine Le Pen, så det är ju en politiker som har hängt med länge och kokats i många soppor, som vi säger på finlandssvenska. Och senast förra veckan så dömdes hon då för förskingring av EU-medel till 3 års villkorligt fängelse, tror jag det var, och 1 år med elektronisk fotboja och så ännu 100 000 € i böter. Och länge trodde man ju då att hon inte skulle ställa upp i nästa franska presidentval som nu blir då våren 2027 ifall hon blir fälld. Men nu ska hon tydligen göra det i alla fall. Så Caroline, kan du reda ut det här för oss? Hur grova brott handlar det om och vad innebär den här domen för Marine Le Pen politiskt?
Ja, men om vi börjar med brottet då. Enligt domstolen så hade man då, eller Marine Le Pen och andra i Nationell Samling hade använt EU-pengar till, som skulle användas till EU-parlamentariska assistenter. De pengarna hade man istället då använt för partiarbete i Frankrike. Det är det som den här förskingringen handlar om. Och det man menade var ju att partiet hade satt det här i system. Och den dom som kom då den 7 juli i appellationsdomstolen, det är alltså andra instans i fransk domstol, bekräftade att hon är skyldig till detta, men hon fick sitt straff sänkt. Och det som var det viktiga här då för huruvida hon skulle kunna bli presidentkandidat eller inte handlade om att man sänkte valbarhetsförbudet. Och det sänkte man till 1,5 år. Och då så har hon börjat avtjäna det straffet redan i mars förra året. Så det är därför som hon faktiskt får och kan ställa upp som presidentkandidat i april 2027. Och på kvällen då, 7 juli, då väntade ju alla fransmän framför tvn. Därför att då skulle, eller ja, alla fransmän, men det var en väldigt stort intresse i alla fall inför den här intervjun som tv-kanalen TF1 hade. De hade i sin 8-sändning, så berättade Marine Le Pen att hon tänker kandidera.
Ce soir, vous dites que vous êtes candidate à l'élection présidentielle.
Donc ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle.
Men sen är det ju så att hon har ju också tidigare sagt att hon inte tänkte kandidera i fotboja. Och du nämnde ju där, hon dömdes ju till fotboja 1 år. Men beskedet som hon sa då, det var att hon tänker överklaga till kassationsdomstolen. Hon menar att hon är oskyldig till brottet. Och att i och med att hon överklagar till kassationsdomstolen så skjuts straffet med fotboja upp tills överklagandet har prövats. Och det är därför som Marine Le Pen nu säger att hon kan kampanja utan fotboja. Så korta svaret är, hon är juridiskt valbar, men politiskt och praktiskt så hade en kampanj med fotboja varit svår. Men hennes lösning är då att överklaga och skjuta upp den delen av straffet.
Intressant. För den där fotbojan är ju nog prekär, ska vi säga så. Att jag tänkte här att hon har ju ställt upp i franska presidentval förr och förlora. Så hur stark är hon som presidentkandidat? Och skulle säga, har hon faktiskt någon chans på riktigt att bli vald med tanke på den här domen och i synnerhet nu då den här fotbojan? Vill Frankrike ha en presidentkandidat med fotboja eller har hon kringgått det?
Om vi börjar med om Frankrike vill ha en presidentkandidat med fotboja så skulle jag väl säga att de reaktioner som har varit hittills har ju varit på båda sidor och de följer ju också ganska mycket vad man står för politik. Nationell Samling tycker att det här är en lättnad. De tycker att det här är en... De menar ju att hon är... oskyldig och att det här är jättebra. Däremot så har det ju kommit kritik från vänster och mittkanten då, som säger att som där man kanske tänker sig att man kommer att använda det här mot henne ganska mycket i kampanjen, att hon faktiskt är en dömd brottsling. Men sen vad gäller huruvida, jag menar, de har ju, Nationell Samling har ju bra opinionssiffror. Marine Le Pen har bra opinionssiffror. Jordan Bardella, som är partiledare för Nationell Samling och som då är tilltänkt premiärminister, har också väldigt bra opinionssiffror. Så att det de har gjort, eller det Marine Le Pen har gjort, är ju att hon har jobbat mycket med att normalisera sitt parti. Och hon har ju nått andra omgången i presidentval tidigare, precis som du nämnde. Så att Rassemblement National, eller Nationell Samling, är ju ett av Frankrikes starkaste partier nu. Men det är ju så att franska presidentvalet avgörs i två omgångar, och där är ju den stora svårigheten då. För att man kan bli vald i första omgången, men i andra omgången då måste ju Marine Le Pen vinna över en absolut majoritet. Och historiskt då så har ju många väljare från vänster och mitten och traditionell höger samlats då för att hindra Nationell Samling för då till att bli president. Eller de har ju då samlat sig för att hindra henne eller hennes pappa då, när han också var i andra omgången. Mm, mm. Det är väldigt öppet. De har väldigt fina opinionssiffror nu, men mycket kan hända.
Men Caroline, kan du beskriva, vem är alltså Marine Le Pen riktigt? Om du skulle beskriva henne för oss lyssnare här uppe i det kalla Norden, om vi säger så.
Ja, men Marine Le Pen är ju en otroligt erfaren politiker. Hon är ju en nationalistisk populist som kombinerar hård invandringspolitik, EU-skepsis, lag- och ordningsretorik och sociala löften till väljare som känner sig övergivna av globaliseringen, kan man säga, och av storstäderna och elitpolitiken. Hon har både, jag menar, rötterna i Le Pen och sin pappa, med allt vad det betyder, det historiska bagaget. Hennes pappa dömdes ju bland annat för att ha kallat förintelsen för en historisk detalj, till exempel, Jean-Marie Le Pen. Men hon är också en politiker som har lyckats göra sitt parti mer valbart, mer normaliserat. Så att hon har ju förflyttat partiet också.
Marine Le Pen är alltså dotter till Jean-Marie Le Pen, en i tiderna ökänd extremhögerpolitiker som sympatiserade med nazismen och viftade bort förintelsen. Han grundade partiet Front National, den nationella fronten, år 1972. Le Pen försökte bli Frankrikes president flera gånger, men han besegrades alltid i andra omgången då högern, vänstern och den politiska mitten i sista stund slöt upp bakom en gemensam kandidat för att blockera extremhögern och Le Pen. Det är ett val mellan en nazist och en tjuv, skrev franska medier till exempel Beskt, då Jean-Marie Le Pen tävlade mot Jacques Chirac år 2002 och Chirac vann. Marine Le Pen grep rodret i partiet år 2011. Några år senare rökte hon ut fadern och lät ändra partiets namn till Nationell Samling eller Rassemblement National. Marine Le Pen är 57 år, hon är livsglad och kvick i repliken, röker och dricker vin med sina väninnor och så pratar hon så att folk förstår. Vid sin sida har hon den putsade och välklippta Jordan Bardella, en ung man i 30-årsåldern med fattig förortsbakgrund. Men han har klättrat upp sig och till exempel så sällskapar han nu med en riktig italiensk prinsessa, Maria Carolina av Bourbon, bägge Sicilierna. Bardella är Le Pens premiärministerkandidat. Så fasaden för Nationell Samling är nu betydligt glansigare än på pappans tid. Men kan man säga att Marine Le Pen ännu representerar ett extremhögerparti?
Ja, hon företräder ju den franska ytterhögen, men den är mer moderniserad och mer välpaketerad. Hon har ju inte gjort partiet mer liberalt, eller vad man ska säga, eller mittenorienterat, men hon har gjort det mer rumsrent för fler väljare.
Mm. Vad tycker då väljare? Vem är det som stöder henne? Är det kvinnor, är det män, är det någon viss ålder, är det någon viss samhällsklass?
De har ju väldigt, Marine Le Pen och Nationell Samling har starkt stöd till exempel i norra Frankrike. De har starkt stöd ganska på många ställen utanför Paris. Men särskilt starka i gamla industri- eller gruvstäder som tidigare kanske röstade mer åt vänster faktiskt. Men på senare år så har Nationell Samling gått väldigt starkt i de här gamla industristäderna. Och det är ju det som partiet bygger en viktig del av sin strategi och marknadsföring på. Att försöka framstå som rösten för väljare som känner sig övergivna av Paris och av de traditionella partierna. Och själva så pratar Nationell Samling gärna om det bortglömda Frankrike. Men hennes väljare är ju inte bara klassiska högermän. Hon har ju verkligen lyckats bygga ett bredare missnöjesblock. Arbetare, småföretagare, landsbygd, småstäder och människor som helt enkelt känner att Macron-erans Frankrike inte är deras Frankrike.
Mm. Om jag får fråga så här, vilka utmaningar möter liksom fransmännen idag? Vad är det som Macron har glömt bort?
Det är ju väldigt kopplat till gula västarna. Frankrike är ju en ekonomi som inte går bra. De har ju stora ekonomiska problem och det finns ett stort missnöje. Dessutom så möter Frankrike svårigheter i form av värmeböljor, skogsbränder. Det händer saker hela tiden, så det finns väldigt mycket saker som Nationell Samling hakar på. Till exempel nu under värmeböljan så gjorde Nationell Samling de kampanjade i princip kring att vi hade vetat bättre, vi skulle ha installerat luftkonditionering direkt överallt, varför gör inte sittande myndigheter detta nu och så vidare. Så att det finns ju hela tiden saker som man kan som folk är missnöjda med.
Nå, hör du, alltså den här klimatförändringen nu och värmeböljan och allting, är det ett tema i sig på riktigt att det blir varmare? Jag tänker på det att till exempel Le Pens anhängare, de här gula västarna, så de har ju högljutt protesterat mot för höga bränslepriser till exempel, som ju då förstås är kopplat till uppvärmningen.
Ja, men det är ju så. Klimatfrågan är ju stor, precis som jag sa, att man ser det ju så tydligt här i Frankrike att det blir extremt varmt. Alla får uppleva detta. Just nu brinner det, eller det brinner, det har brunnit i skogarna och det är torka, det är vattenrestriktioner. Det är en stor oro för jordbruket och energin och hälsan. Men Le Pens väljarbas har ju, precis som du sa, ofta varit skeptisk till klimatåtgärder som är långsiktiga. För att de slår ju mot bilberoende hushåll och bränslepriser och landsbygdsekonomi. Så att när Nationell Samling pratar om de här frågorna så handlar det mer om hur man ska möta problemen. Snarare än en tanke framåt, hur man ska hindra det på sikt. Utan det är mer, vi sätter in AC. Vi så.
Hör du, Caroline, vad tror du om fotbollens enande kraft? Nu är ju Frankrike urstarkt och väl segertippat i VM som avgörs nu på söndag. Kan det ha en sammanhållande effekt?
Ja, men Frankrike är ju ett av de länder där fotbollen ofta får symbolisera den här drömmen om att man kan vara många olika. Det är ett landslag med spelare från massa olika bakgrunder och religioner och samhällsklasser som samlas under franska flaggan, och det går ju så bra. Men det blir nog mest en paus i konflikterna. Man kan enas i 90 minuter, men konflikterna fortsätter ändå tyvärr.
Tusen tack, Caroline Puron, för den här analysen.
Tack snälla, tack.
Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle idag tillsammans med mig, Susanna Sjöstedt, och Sveriges Radios utsända i Paris, Caroline Puron. Nu på sommaren utkommer nyhetspodden tisdag till torsdag, så logga gärna in på Yle Arenan och beställ våra notiser. Då får du bud om alla nya avsnitt. Ljudmixningen gjordes idag av Max Salomaa, och Alexander Bejar är producent.